Amen. Amen. Innan du sätter dig så krama om en person på en sida och high five en på andra sidan. Och innan du sätter dig så vänder du dig till den du inte high five och inte gav kram och så gör du tvärtom. Sen får du sätta dig. Så kul att se att vi en gång fyller kyrkan. Inte för att vi behöver fylla kyrkan, men för att just du är här. Och för att du, det spelar en roll varför du är här. Jag heter, eller innan jag säger vad jag heter och vem jag är så här. Vi har alltså haft EC på gång sedan torsdag kväll. Men före torsdag kväll så är det ett långt pågående arbete med många människor som har gjort det här möjligt. Människor som Anna som är i Uprising, vårt ungdomsarbete. Vårt team, ett planeringsteam och sen många, många frivilliga. Och jag vill bara säga det, hur oerhört stolt jag är över ni som gör det här möjligt. Hoppas ni vet det. Och om inte ni vet det så vet ni det du. Ni är helt fantastiska. Det ni gör för den här stan, för människor, för era vänner, för svensk Finland. Det kommer få ringa på vattnet. Och det sa Pekka tror jag här tidigare igår tror jag. Men det här är inte en engångsgrej. Det här är inte någonting som slutar på en helg. Det att Gud gör någonting ikväll betyder inte att det stannar här ikväll. Tror vi på det? Jag tror att den här kvällen kommer vara totalt annorlunda om du väljer att förvänta dig någonting från Gud. Eller om du har kommit hit och sagt att nej Gud, allt är okej, jag behöver ingenting mer. Men har du en förväntan på honom? Aldrig hört en så hög telefonpling. Om du har en förväntan på honom så kan saker och ting plinga till. Så på ett sätt du inte väntar dig. Okej, jag heter Benjamin Sträng, för er som inte känner mig. Jag är en av ungdomsledarna här i församlingen. Förutom det så är jag 27 år. Jag har aldrig haft ålderskris. Tycker jag bara ser fram emot att bli äldre och äldre. Det är väl bra. Det finns så många fina förebilder som är äldre än mig. Som jag tänker att när man en dag är som dem så är väl livet ännu bättre. Jag är 27 år. Jag älskar soluppgångar och kaffe med goda vänner. Jag tror det är en röd tråd. Alla talare gillar kaffe och soluppgångar och goda vänner. Men jag är också lika unik som dem. Och jag gillar spänning och äventyr. Kanske ännu mer när jag var yngre än 27. Men jag brukar ändå tänka att jag är säkert lika äventyrlig nu som när jag var 23. Men det är jag inte. När jag var 23 så var jag longboarda i ett land långt borta. Jag gillar longboard också. Och vi visste inte om det skulle finnas backar eller inte i det landet vi åkte till. Men vi for dit med longboard, med väska på ryggen. Och det fanns backar. Så att jag skadade mig. Jag föll. Men jag gillade äventyr. Men jag skadade mig och jag föll. Inte i en nedförsbacke, utan i en uppförsbacke. Det skulle man ju inte tro. Men det var kort om mig. När jag var lite yngre så följde jag också med cykeln här i Vasa. Närmare bestämt förra sommaren cyklade jag omkull. Jag har inte cyklat omkull sedan jag var 5 år, men det hände. Det hände mitt på gatan. Okej, vill ni veta mer så kan ni fråga mig senare. Hörrni, tema för den här festivalen är Bursting Out. Vi har ett ställe i Bibeln, vi kan ta upp det där från första början och läsa det. Så står det, tänk inte på det som har varit, bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Redan nu visar det sig. Det är så mycket i våra liv som redan nu visar sig, men vi är ändå inte riktigt där ännu. Kan ni hålla med om det? Det är mycket som håller på att spricka ut, som håller på att bli någonting bra, men vi är inte riktigt där ännu. Ni har kanske någonting sånt. Har du någonting sånt? Så det håller på att bli någonting bra. Det håller på att växa fram eller ploppa upp eller vad än det handlar om. Men det är inte riktigt där ännu. Jag tänker på, vi hade Brotherhood med ett gäng sköna killar här idag. Vem var med på Brotherhood? Ja, det var väldigt lam respons, men det är för att ni har kämpat så hårt. Vi hade Brotherhood, vi var i gymnastiksalen. Och vet ni, när killar samlas och ska kämpa för någonting. Vet ni, då jublar man redan innan man har vunnit. Alltså det, man jublar. vi spelade någon så här megaversion av Kodda, för den som vet vad det är. Och redan i stunden när bollarna 3-2-1, bam, och så flyger bollarna över hela salen. Och redan då, alltså det är sånt skrik och rop som att någon redan har vunnit eller någon har, jag vet inte, någon har fötts eller någon har dött eller jag vet inte vad. Men det är sånt skrik, och det är inte för att vi redan är där, utan det är för att det är på väg. Vi är på väg att vinna. Ingen startar ju, sätter igång med en match och tänker att jag kommer inte vinna. Utan man går in med inställningen att jag kommer vinna! Det är liksom den att därför är killarna nu så sega och trötta och hänga och ni har inte fått någon energi. Och okej, plätt fick ni för sig. Men man ropar redan när man startar, för man vet. Man kan redan se det, redan nu visar det sig. Redan nu ser jag framför mig att vi tar hem det här. Jag tänker också på mitt eget första skrik. Det var inte kväll på Brotherhood eller på dagen. Mitt första skrik, är min mamma här? Ja. Jag vet inte, jag kanske borde fråga för att berätta om det här. Men mitt första skrik så var ju inte när jag blev ledsen. När min syster Daniela var 2 år och jag var 4. Och hon tog någonting från mig. Mitt första skrik var totalt okontrollerbart. För någonting bra att vänta. Jag skulle födas. Och vad är bättre än det? Jag hade ingen aning. Pappa visste. Men, och mamma kände. Men någonting var på väg att hända. Och redan nu visade det sig. Det var ingen surprise, tror jag. Redan nu visade sig. Jag läste, jag hade en god vän till mig som var gravid, och jag började fascineras av vad som händer när en kvinna är gravid. Jag ska försöka att inte gå in för djupt på det här, för jag har egentligen ingen koll. Men jag läste idag på en hemsida, och jag måste googla, vad säger man om förlossning och hur länge det tar och sånt. Okej. Okej, snälla håll lite fokus. Så stod det så här, jag tyckte det var så roligt. Att vara påläst inför förlossningen underlättar och gör att ni får en känsla av att ha kontroll över situationen. Det lät så enkelt och sakligt, så jag tänkte att det här är ju... Så det måste vara, jag tänkte, det här kan ju inte stämma, tänkte jag. Kontroll över situationen och så här. Nej, jag tror att det är någonting. När jag föddes så var det fullt liv. Både från mig och från mina nära och kära som fanns på plats. Det var fullt liv, för någonting höll på att hända. Någonting höll på att brista fram, och det var jag. Jag hade ingen aning om vilken smärta min mamma hade gått igenom, eller att hon hade burit på mig, att jag var för tung eller någonting. Men där var jag. Jag kunde inte påverka att jag var där, va? Men någonting var på väg att hända, och det skulle påverka mig. I det Gud vill göra i vårt liv. Jag tror, det här är en banal bild, men du förstår. Att när Gud gör någonting så är det som att någonting är på väg att brista ut. Och att brista kan ju vara någonting väldigt negativt. Om någonting brister, mina gitarrsträng har brustit, jag är inte glad. Men när en ny människa kommer till liv, då är det någonting som ger glädje. Och jag tror när Gud säger att, eller det står i Jesaja att, säga gör någonting nytt, redan nu visar det sig. Så tänker jag att nej, det är så ofta som det inte ännu riktigt visar sig. Men Gud vet att någonting är på gång. Någonting som han har förberett kommer brista ut. Så tänker jag på en liten björkstam på en nyasfalterad väg. Jag är så fascinerad ibland när man ser sådana rötter och kvistar som börjar växa upp genom asfalten. Bryr inte sig om att asfalten egentligen är för hård för att det fysiskt sett ska vara liksom okej att komma upp igenom. Men där kommer den. Den verkar inte bry sig, utan den pressar på tills den är igenom. Wow! Som en liten björkvist, eller som mini Benny. När jag föddes. Okej. Men jag tror det är någonting. Alltså jag fortfarande har någon slags intro, jag hoppas ni har hela kvällen på er. Men det är någonting av vad Gud gör. Så å ena sidan så är det väldigt helt. Men å andra sidan kan det vara väldigt brustet. Rubriken för det jag vill prata om idag så är fullständigt krossad och fullständigt hel. Det är en sån paradox, någonting som är samtidigt, någonting som visar sig men inte riktigt ännu. Fullständigt krossad, fullständigt hel. För jag tror det är det liv Gud har tänkt för oss. Ett fullständigt helt liv. Men ändå så kan vi vara i en position och en situation där vi känner oss fullständigt krossade. Av saker runt omkring, av oss själva. Kanske till och med av Gud någon gång. Men vi känner inte oss riktigt fullständigt hela. Men jag tror det, som den text vi kommer läsa idag, säger till oss att det finns någonting fantastiskt i att vara fullständigt krossad och samtidigt få bli fullständigt hel. Är ni med mig? Bra. För jag tror att svårigheter, mörker, utmaningar som vi möter, det är inte slutet för oss. För Gud säger om det att redan nu visade sig jag skulle göra strömmar i öknen och vägar i vildmarken. Vi har ingen orsak att sätta oss ner och säga att nej, jag är fullständigt krossad resten av livet. Det tog koll på mig och jag tänker inte stiga upp. Och så missar vi att Gud säger att han kan göra oss fullständigt hela. Vi ska gå till en text i Markus evangeliet som kommer på skärmen här också. Så står det så här. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskas hus kom det upp en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Jag vet inte riktigt vad det är. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ju ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa det: låt henne vara, varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde göra. Hon har i förväg smort in min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen, överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jag har ofta missat den här kvinnan. Men Jesus själv säger att överallt ska det här evangeliet förkunnas. Evangeliet om Jesus Kristus. Där ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Okej, vad gjorde den här kvinnan? För någonting med henne finns också under rubriken fullständigt krossad, fullständigt hel. Så vad gjorde hon och vem var hon? Hon hade någonting, eller hon var någon för det första. Det står i ett annat evangelium om samma kvinna, samma person. Att hon var en synderska. Hon var en prostituerad. Hon var den som egentligen inte skulle vara nära Jesus. För hon var inte korrekt. Okej. Men vem är det som kommer till Jesus? Det var ju ofta de som inte skulle vara nära Jesus. För att de inte var korrekta och goda och heliga. Vem var Jesus älskade? Det var de som visste att de behövde honom. Så den här kvinnan kommer fram och hon har med sig någonting. Och vi ska snart koppla ihop det här med att vi också har med oss någonting. Men jag vill först prata om den här kvinnan. Som hade med sig någonting. Det hon hade, en alabasterflaska. Det var dyrbart och äkta. Hon kom inte med någonting billigt och fake till Jesus. Hon kom med någonting som var äkta. Någonting som var värt någonting. Det står att en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Jag är inte ingen expert på oljor och hudkrämer. Men på den här tiden så var den här produkten, den här oljan i den här flaskan, var värd 300 denarer. Ingen valuta jag heller förstår mig på, eller du kanske. Men det står att den här valutan, 300 denarer, skulle vara motsvarande som en årslön för en arbetare. Alltså att hon har måste jobba ett år med någonting, inte ett fint jobb troligen, för att tjäna ihop det som den här flaskan var värd. Så det var dyrbart och äkta det som hon kom med till Jesus. Sen står det för det andra att hon bröt upp och hällde ut. Hon bröt upp flaskan och hon hällde ut oljan över hans huvud. Vad betyder det här? Hon bröt upp det. Jag gillar det här, för det här hör ihop med bursting out. Någonting krossas. Det bara inte spricker ut utan nu krossas någonting. Oftast när någonting krossas så är det en dålig sak. Om någonting spricker ut, Molnen spricker upp och solen kommer fram. Åh, härligt. Speciellt för en som väntar på solnedgångar och de perfekta stunderna och perfekta Instagram-bilderna. Då är det en positiv sak. Men när någonting brister eller någonting spricker eller någonting blir brustet eller bryts. Då är det ofta ett misstag för oss. Men för henne var det inget misstag. Utan hon valde att ta det värdefulla. Det var kanske det värdefullaste hon ägde. Det vet vi inte. Men hon tog det som var värt väldigt mycket. Och krossade när hon mötte Jesus. Hon krossade när hon mötte Jesus. Och det var inget misstag. Det var inte så att tappa kärle i marken och det sprack. Okej, Jesus, ta en kärva och lite olja. När vi en gång nu har misslyckats med den här showen. Nej, medvetet så tar hon det som är dyrbart och äkta, värdefullt. Och när hon kommer in till Jesus så krossar hon det. Hon bryter upp det och häller ut det. Hon spillde inte, hon tappade inte. Hon gjorde någonting väldigt medvetet. Gud vill ha våra misstag, definitivt. Men han vill också ha våra medvetna steg mot honom. Och jag tror det är det. Eller det är det som jag vill prata om och få fram ikväll. Det medvetna steg vi kan ta för att komma nära Jesus. Nummer tre, hon slösade. Hon blev anklagad för att slösa. De sa direkt att hej, men du borde ju spara det till de fattiga. Du borde ju sälja det och ge till de som verkligen behöver det. Hon blev anklagad för slöseri. Och det förstår man, det var väldigt värdefullt. Så hon anklagades. Varför slösade hon bort det? Varför var hon beredd? Det är för att hon mötte någonting som var värt mer. Vad säger det om det här? Det som var så värdefullt för henne, det som var så värdefullt för människorna som såg det, de visste vad det var värt. Men för henne så betydde det i jämförelse med Jesus inte så mycket längre. Wow, det som var dyrbart och äkta betydde inte ens längre så mycket när hon kom nära Jesus. Ja, wow. När jag tänker på det så ryser jag till, för jag säger att vad säger det om Jesus? Och vad säger det om de här lite mer religiösa som visste och tyckte de kände Jesus? Som var så att nej, spara oljan! Du kan ju inte... Jesus kan väl tvätta håret själv? Han behöver inte liksom... Det blir klottigt med olja. Det var kanske någon grej att man skulle använda olja. Men de förstod inte. Men hon förstod. De förstod inte, men hon förstod. De anklagade henne för slöseri. Men hon gjorde någonting väldigt medvetet när hon kom till Jesus. För det fjärde, det är inte fyra punkter och slut, så det hade bara börjat. Men fjärde punkten i inledningen. Hon lade sitt hopp till Jesus. Hon visade att det som skulle kunna vara hennes trygghet, ekonomisk trygghet, kanske någon status, kanske det var någon, det var ju nardusolja, det står att det var specialolja som var på något sätt utvunnet från Himalaya-slätten. Det i sig låter ju som att alltså det här är ju märkes. Ja, det var märkesgrejer, äkta och dyrbart. Men i sin handling så visar hon att min trygghet är inte ens i vad som är värt en årslön. Min trygghet finns i att jag kommer nära Jesus. Och där är jag beredd att krossa det som skulle kunna ge mig trygghet. Hon är beredd, det som är säkert för henne. Och faktum är att vi har ju så mycket sånt i oss själv. Som ger oss den här känslan av att vi är någon. Att livet kommer att bli bra. Att vi duger. Att vi är trygga. Men hon lägger sitt hopp till Jesus. Det var inte för att slösa, utan det var för att satsa. Det finns en enorm skillnad. Människor som funderar, vad hänger ni i kyrkan hela påsken? Skulle det räcka liksom med, måste man gå dit varje dag? Det är inte att slösa bort sin tid, det är att satsa. Varenda person som varit här hela helgen, ni har valt att satsa. Jag kan inte säga att ni har slösat pengar, för det har varit billigt att vara med. Men ni har valt att satsa. Andra kan tycka att ni slösar bort det, ni skulle kunna vara på någon annan fest. Men ni har valt att satsa. Varför det? För att hoppet är lagt till Jesus. Och plötsligt börjar andra saker blekna. Okej, men vad är det då som kan hindra oss från det här? För att vi har, och jag har, sånt som är värdefullt, ungefär så här lika värdefullt som Jesus. Som finns med hela tiden, Jesus är också där, Jesus är nice att ha på en konferens. De här sakerna ger mig också trygghet. Och Jesus ger mig också lite trygghet. Men kvinnan slösar bort allt. Jag skulle vilja säga, det som gör det så svårt för oss att ge bort det som är så tryggt för oss. Så det är en rädsla. En rädsla av att förlora någonting. Fear of losing. Jag vet inte varför det står på engelska, men allt, det är ju så vi gör här. Fear of losing. En rädsla av att förlora. Vad är det som håller oss tillbaka från att ge det här äkta och dyrbara till Jesus? Många gånger är det en rädsla. Det kan vara en rädsla för människor. En rädsla för människors åsikter. Vad ska de tycka om jag går all in? Vad ska de tycka om jag slösar bort allt som egentligen borde vara värdefullt? Vad ska människor tänka? Det kan också handla om en rädsla för förändring. Men mycket förändrades för den kvinnan. Hon hade inte sin årslön värdefulla olja. Klart att någonting förändrades. Men en rädsla från förändring kan hindra oss från att ge det vi har till Jesus. En rädsla från att någonting ska bli annorlunda eller bli mindre säkert. Eller en rädsla att missa någonting. En rädsla att missa någonting annat som skulle vara så kul. Det här är inte bra för mig. Jag vet att det inte är bra för mig. Jag vet att Gud egentligen skulle kunna ersätta det här för mig. Men det här är så kul. Och jag vill inte missa det. Allt som mina vänner gör. Jag vill vara med på precis allt. Men vad om det som dina vänner gör bryter ner dig? Eller vad om det som dina vänner gör egentligen inte är det som du ärligt vill? Som du känner i ditt hjärta att det är bara grupptryck. Det här är inte vad jag vill. Men rädsla från att fear of missing out. Rädsla från att bli utan eller för att lämnas utanför. Gör att det är så svårt att lägga allt till Jesus. Eller bara fear of losing. Rädsla av att förlora. Men när vi med Brotherhood, med killarna idag, gick in och ropade för fullt. Det var inte av en rädsla från att förlora. Utan det var från en, alltså från ett, alltså, vi tar hem det här, vi vinner det. Walter, vann, jag tror vi vann, va? Nej. Men det spelar ingen roll, för vi gick in med en attityd att vi kommer vinna det här. Ni skulle ha sitt där, jag vet inte, Hugo, det var Martin, det var Walter, Joel var på mitt lag, några till. Alltså, det känns som vi vann alltihop. När jag kommer berätta om den här helgen kommer jag säga att alltså, vi vann en tävling. För mig är det inte så stor skillnad om det är sant. Okej, det är en liten skillnad, men vi har ingen pokal och så här. Så att, om ett år kommer ingen minnas, vi kommer ändå säga yes, we did it. Vi vann. Nej, men för vi hade ingen rädsla av att förlora. Skulle vi haft en rädsla av att förlora när vi såg Kevin, när vi såg Emil? Vi sa, these guys. Vi ger oss inte på dem. Alltså, det här är ju värsta krigen. När bollarna flyger så är det så spjutspetsar som träffar oss. Liksom. Nej, vi tänkte inte på det. Vi tänkte inte på rädsla av att förlora. Vi tänkte på glädjen över att vinna. Och jag tror det är precis det Gud är ute efter. Vår glädje av att få vinna. Av att få göra det brustna helt. Av att få göra det förlorade vunnet. Av att få vända det som är söndrigt till någonting fantastiskt. Motsatsen till fear of losing, motsvarande till rädslan, är att lägga vårt hopp till vem Jesus är. Det som kvinnan gjorde. Hon var inte rädd och tänkte, tänk om mitt liv kommer gå i spillror just nu. För hon förtröstade, hon la sitt hopp till Jesus. Hon la sitt hopp och sin förtröstan till Jesus. För hon tänkte som så, att den trygghet han ger mig är värt så mycket mer. Det ljus han kan ge mig, det är värt så mycket mer. Den framtid han kan ge mig, det är värt så mycket mer. Det hopp han ger mig kan ta bort min hopplöshet. Det var den Jesus hon förtröstar på, litar på. Den Jesus som kan vända om vilken situation som helst. Och det är den Jesus vi tror på. Det är den Jesus som jag tror kommer göra saker i våra liv här ikväll. När vi väljer att lägga vårt hopp till honom. Hopp, förtröstan handlar om mod. Förtröstan handlar om att våga lita på. Och förtröstan handlar om att välja vad som ska ge dig trygghet. Ingen sa åt den här kvinnan, hej, du borde gå in dit, du borde göra någonting som du inte alls vill och så kommer allt bli bra. Nej, utan hon ville testa. Hon ville testa ge bort det som var fint och värdefullt. Men hur är det då? Jag tycker ofta så kan vi ju kanske ge bort det där som inte är värdefullt. Jag vet, har du gett bort en gåva någon gång som du vet att alltså, det här är ju en fake kopia? Alltså det här är ju inte... Ja, min kompis Jonas skulle nog förtjäna någonting fint, men... Alltså, inte orkar. Alltså, 5 euro, nah. Så han är inte värd mer än det. Den kommer ju inte funka i och för sig. Det kommer inte vara så bra. Han kommer inte kanske bli så glad. Men... Alltså, jag ger ju i alla fall någonting till honom. Är det inte huvudsaken? Det är tanken som räknas. Har ni tänkt så någon gång? Jaha. Va? Det som Isabel sa igår på vår uprising-panel att hej, jag är värsta personen här i rummet. Jag trodde inte jag skulle vara värst nu. Har ingen annan gett bort något som inte varit värdefullt? Okej, okay. Anders brukar ju värdefulla och fina saker. Men i alla fall, vi ger inte bort något som inte är värdefullt till någon vi bryr oss om, till någon vi vill ha i vårt liv, till någon vi tror på, till någon vi förtröstar på. Utan vi ger också det som är värt någonting. Så... för vi har saker som vi lätt kan ge bort. Jesus, men ta det där. Ta min smuts, min skam och min skuld och allt det här. För det är ju ganska lätt att ge bort, för det tynger ju ner oss. Men hur är det då med det som ger oss trygghet? Det som ger oss glädje, det som känns bra, det som i alla fall i stunden ger oss hopp. Hur är det då med de sakerna? Kvinnan gav inte det sämsta hon hade. Kvinnan gav det bästa hon hade. Inte för att Jesus krävde det, men för att hon själv valde det. William, kan du komma upp? För det är som så att, skulle ingen känna till, jag vet, det kommer alltid, alla pingstmöten, det kommer alltid upp en så här Apple-reklam, men det är inte meningen. Men hur som helst. Jag tycker om William. Han är liksom min little bro from another mother. Och när han fyller år. Nu minns jag inte ens datumet. Men förlåt mig för det. Och så säger jag, hej William. Alltså min dator. Jag skulle så gärna ge den till dig. Den är fin. Äpple på plats. Ingenting har försvunnit. Knapparna är kvar. Vad gör du? Men inte, ska jag slänga det till dig eller? Nej. Men säger jag så här, William, men ta den då. Och så säger jag, va? Var den inte värd någonting? Och så tar du den och kollar på den. Och säger, men William, den är ju fin i alla fall. Att den är nice, den ser ganska ny ut. Att du får den, det är min gåva till dig. Jag tycker om dig så mycket. Grattis på födelsedagen. Ha ett fantastiskt år. Hoppas vi ses snart igen. Och William kanske inte vill se mig snart igen. För den här datorn funkar inte. Jag vet inte om det är hårdskivan eller om det är Apple-logon eller vad som snurrar på där. Men... den funkar inte. Jag kan lika bra låta den falla någonstans. Men det visar ju inte att William är så här, hej William, jag har verkligen satsat på att ge bort det bästa jag har. Det tar så ont i mig. Sen på lockar jag fram min splitter nya datorkäll när William har gått hem. Vad är det för gåva? Jag tror på samma sätt vill Jesus ta emot våra söndriga grejer. Han kommer inte fixa det, tror jag. Jesus kan säkert fixa en söndrig dator. Det här är ju ingen bra reklam idag för att det funkar inte. Men Jesus vill ta emot det som är trasigt, brustet. Men vad var det Jesus sa till den här kvinnan? Hon har gjort det som är gott mot mig. Det var inte för att hon kom med alla sina bekymmer. Han tog också emot dem. Men han tog, hon gav det värdefulla. Hon säger att hon har gjort någonting gott mot mig. Hon var beredd att ge bort det där som på riktigt var värt något. Det krävs inte så mycket mod. Eller förtröstan. Jag måste inte tycka om William särskilt mycket för att ge bort den här. Du får ta den, ta på riktigt hem den eller skriv med tusch på den eller något. Det krävs inte så mycket att ge bort det som är trasigt. Men det krävs desto mer av oss och av vårt hjärta att ge bort det som på riktigt är äkta. Som är dyrbart för oss. Men som kanske inte borde få vara det där viktigaste och dyrbaraste. Om vi tror att Jesus är den viktigaste och dyrbaraste. Men jag vill också säga det för min egen del. Det är de största svackorna. När det var liksom tyngst. När jag har mått som sämst. När jag har haft sömnlösa nätter i många veckors tid. På grund av olika anledningar. När jag var liksom mest brusten. Som Gud har testat mig. Och frågat, är du också nu beredd att lägga det du har i mina händer? Är du också nu beredd att komma till mig? Och de perioderna så tillåter han. Det visar inte sig ännu. Det är på väg att hända någonting. Gud är på väg att göra någonting. Men vi är inte ännu riktigt där. Men it's bursting out. För jag tror det Gud, Jesus längtar efter. Att vi lägger vår förtröstan på honom. När det är som mörkast, när det är som svårast. Så finns det hopp för dig. Om du lägger ditt hopp till honom. Det finns en sån himmelsk glädje i det omöjliga. Det finns en sån kraft från Gud att få i det mörka. Och det finns ett sånt hopp i hans namn. Eftersom han har övervunnit det mörka. Han har övervunnit döden. Och jag skulle vilja ta en stund här och bara prata om det som Jesus har gjort. Och det som Gud gör. För han säger det, det står i salten. Att om jag än går genom dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting ont. För att Gud är med mig. Wow! Om jag än går genom dödsskuggans dal. Det är inte så här att med mig kommer du aldrig gå genom dödsskuggans dal. Men Jesus säger att Gud säger. Om du går genom dödsskuggans dal så går jag med dig. Vad lär vi oss av det? Vi kan förtrösta på honom när det är svårt. Vi kan lita på honom när det är omöjligt. Vi kan komma till honom när ingen annan kommer till oss. Vi kan besöka honom. Vi kan ge våra gåvor till honom när vi inte har någon annan att ge gåvor åt. För det han ger oss är sitt liv. Det han ger oss är värt allt. Och det är så paradoxalt och ologiskt, men med Jesus så blir vår vinst förlust. Och det som var förlust blir till vinst. Det som var värdefullt för mig så tappar sitt värde i jämförelse med vem han är. Och det som jag förr har känt mig som en förlorare så blir till vinst med honom. När jag går igenom min mörka period, när jag har haft det svårt, när jag har gråtit över att livet suger tidvis. Så har jag ändå fått känna en vinst för jag vet vem som är med mig. Och jag tror samma sak är möjligt för dig. Dina förluster, de kommer komma. Vi förlorar Brotherhood-tävlingen. Okej, jag erkänner det. Men känslan i oss, den vissheten om att det kommer en dag då det blir vinst. Ändå så stark. Vi är ändå på vinnande sidan. Gud slutar inte älska mig för att vi förlorar ett spel. Gud har inte lämnat mig för att det inte gick som tänkt. Gud har inte övergett mig. Men jag är inte ännu riktigt där att jag ser den vinst han har. Jesu kors var inte slutet utan det var början. Jesu död var inte förlust utan det var seger. Och det här skriver Paulus på ett helt fantastiskt sätt i Filipperbrevet. Kanske det finns på skärmen också. Men allt som förr var en vinst för mig så räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och jag räknar det som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdighet från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. För Jesus var korset, inte slutet. Utan korset var början. För oss som tror på honom så är korset inte slutet. Det är inte så att vi dör när vi kommer till honom. Utan han säger att jag ger ett liv och jag kommer för att ge liv och liv i överflöd. Så korset var inte slutet utan det var början. Hans död var inte förlust utan det blev en seger. Och som Paulus säger, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt. Tänk om jag kan gå hem från EC18 och säga att jag kommer inte slänga bort allt jag har. Jag kommer inte lämna mina vänner. Jag kommer inte flytta hemifrån och bli munk. Nej. Det är inte det handlar om. Men saker får perspektiv. Allt det som en gång var värt någonting blir lite mindre värt i jämförelse med hans härlighet och vem Gud är. Paulus säger att jag räknar det som avskräde. Jag räknar det som skräp. Och jag tror det är enligt någon översättning eller enligt originaltexten. Så skräp, det handlar egentligen om, eller avskräde, det handlar om skit. Ursäkta, men bajs. Okej, det är lördag kväll så vi måste väl få ha lite kul. Okej, det handlar om bajs. Och vad händer? Min gode vän, pastor och gode vän Anders lärde mig det här. Han lärde mig att när Benjamin, vad gör du när du spolar ner det som en gång fanns, det som just fanns i toalettstolen? Tänker du på det? Nej, jag tänker inte särskilt mycket på det. Men hur är det då med det som Paulus säger? Att jag räknar det som förlust, jag räknar det som avskräde, som skräp. För jag har funnit det som är mera värt. Och ändå så är det ungefär som att vi så har sagt, som Pekka pratade om igår, vi lämnar saker vid Jesus, men så tar vi ändå med det. Tänk om vi skulle förstå det som Paulus säger, att vi, det, får vara, det är inte värt någonting mer. Det är avskräde. Och när jag spolar ner det, så tänker jag ju inte på det mer. Jag hoppas ni också är sådana. När jag lämnade så har jag lämnat det. Och det var exakt det. Varför kunde kvinnan komma till Jesus och säga att han var värd mer? Varför kunde Paulus säga att jag funnit det som är långt mera värt? Jag tror det handlar endast om Jesus. Som var fullständigt krossad. För det här handlar inte om oss, det här handlar om Jesus i första hand. Han var fullständigt krossad. Den process som Jesus gick igenom av misshandel, av hån, av hat, av att bli övergiven, av att bli lämnad, av att bli piskad, av att bli piskad igen, av att bli svängd på och piskad på andra sidan, att bli söndertrasad, att få en törnekrans på sitt huvud som borrar in ända till skallbenet. Hans, dagen före han ens blev misshandlad så svettades han så hårt och hade sån ångest att han svettades blod. När han blev misshandlad och pinad så sa han också att Gud, om det är möjligt så ta det här ifrån mig. Men ske inte min vilja utan ske din vilja. Han valde att följa Guds vilja. Om det här är nödvändigt så gör jag det. Och han blev krossad och söndertrasad och brusten för att du och jag ska få bli fullständigt hela. Normalt när någonting är brustet och söndrigt och krossat. Den här datorn, jag vet inte varför jag har kvar den. Jag borde ha slängt den till stormossen för länge sedan. Eller lämna in den på någon övervinning. Vad heter det? Återvinning. Övervinning. Det borde jag ha gjort för länge sedan. För den är inte värt någonting. Ja okej, okay, William vill ha den. Men den är inte längre värt någonting. För det som är krossat och söndertrasat slänger vi normalt bort. Det Jesus gick igenom, han var trasig och söndrig. Och han fördes bort. Som ett lamm på väg till slakt står det i Bibeln. Han fördes bort. Där han korsfästes bland rövare. Där korsfästes de värsta människorna. Inte någon som var, hade gjort någonting smått illa. Utan de som var de värsta. Så att Jesus hamnade i princip på soptippen. Dit fördes han. För han var så söndrig och krossad. Och så hatad. Och så påspottad. Att ingen ville ha honom. Man skrattade åt honom. Han var totalt missförstådd. Ingen kunde tro i det skedet. Eller väldigt få kunde tro att han var här för att vara Guds son. Han var här för att vara Messias. Han var här för att övervinna någonting. Det såg fruktansvärt dåligt ut i det läget. Och ändå, vad är det som händer? Dels säger han förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och han väljer att ge. Han säger Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är så mycket som visar att det är så hopplöst, det är så slut. Och ändå så besegrar han döden. Och varför var han beredd? Jo, det var för att han älskar dig. Det var för att han vill att du, när du är fullständigt krossad, ska kunna bli fullständigt hel. Det var för att du inte ska behöva lämna kvar när du är brusten och söndrig. Utan för att han ska få ge sitt liv och liv i överflöd. Så ibland är det som brister, det är inte slutet. Hans förlust blev vår vinst. Och Jesus dog inte för att vi skulle sörja över hur tragiskt det gick. Utan Jesus dog för att vi skulle få en sån glädje. En sån trygghet som inte kan jämföras med någonting av andra saker som är äkta och dyrbara. Så min fråga ikväll är bara att vad är det som är så viktigt och dyrbart för oss som inte är Jesus? För det finns inte plats för både Jesus och mycket annat. För att det han har är fullständigt, helt och perfekt. Så den stund vi möter honom så bleknar det andra. Då kan vi säga att nej, men det är som bajsespolen är. Jag tänker inte på det mer. För du Gud har gett mig någonting helt annat. Så frågan som kvinnan också tror jag ställdes inför att vill jag ge det värdefulla till Jesus? Och vågar jag ge det värdefulla till Jesus? Hon slarvar inte bort sin flaska. Jag hade en gång i telefon också. Och så ska jag vifta bort en mygga. Alltså jag gör ibland, jag vet inte hur det går till på det. Jag skulle vifta bort en mygga i sommarnatten. Och så flyger telefonen iväg. Så springer jag efter den och kollar, den har väl inte spruckit. Jag menar vissa, utan att nämna märken på telefonen. Men vissa telefoner spricker ju direkt liksom de ser marken. Ungefär. Alltså vem viftar bort en mygga och offrar sin telefon på köpet? Och jag fick ju inte död på någon mygga ändå. Så kollar jag, är den hel, är den hel? Ja, ah, den är hel. Sen, någon vecka senare så tappade jag från den här höjden och den sprack. Anyhow, men det är inte så svårt att ge bort det som är söndrigt. Men det som är värdefullt och äkta. Det skulle ta ont i mig om jag skulle gett min fungerande dator. Det tar lite ont ibland. Det tar lite ont ibland. Men så tänker jag. Jesus. Jesus, vad tänkte du på korset? Jesus, vad tänkte du när du var söndertrasad? Tänkte du också kanske att det tar lite ont ibland? Tänkte du kanske också att det skavar lite här på sidan? När han blev föll ner i grusen, när han fick grus in i sina sår och i sina öppna blodiga sår. Vad tror ni han tänkte? Oj, det blev lite obekvämt nu. Han var beredd att göra det på grund av sin kärlek till dig. För att han skulle få ge dig sin frihet, sin trygghet, sitt liv, sin glädje, sitt ljus. Få övervinna det som inte du själv kan övervinna. Få ta dig från det som inte ännu riktigt är till att det brister ut och blir vad det var tänkt att vara. Till att det som du ännu inte ser ändan på, till det som du inte ser ljuset i, får bli det som Gud visar att hej, genom mitt kors så kan du se framåt, för att det finns sånt hopp i mitt namn. Försök inte längre med allt möjligt annat. Försök inte söka din trygghet, dina lösningar i allt annat först. Nej, sök först Guds rike, hans rättfärdighet, så ska du få allt annat. Sök först vem han är. Få in hans perspektiv, hans ljus, hans hopp. För det är någonting som händer när vi förstår att Gud själv krossades så att inte vi ska behöva krossas. Och han blev fullständigt hel så att vi ska få bli fullständigt hela. Vem gör sånt? Vem gör sånt? Det är bara en Gud som älskar, som är kärlek, som kan göra en sån sak. Som inte vänder om halvvägs när första piskrappa har kommit. Det jag skulle själv ha gjort det liksom. Ah! Och springa iväg och säga nej, hej, jag signar ut liksom. Jag släpper in någon annan. Det tar ont. Och det var bara början. Det tog ont. Och det var bara inledningen. Han var beredd att gå hela vägen för din frihet. Han var beredd att gå hela vägen så att vad som än är viktigt och värdefullt ska få blekna jämfört med vad han ger. När han får möta dig. Kan vi få upp någon lovsångspianist eller någonting så ska vi snart avsluta. Men jag tror att det Gud vill, när jag har förberett också det här och bett för er och bett till Gud. Så bara så tydligt fått det för mig, fått det framför mig. Att det finns saker som vi kommer med, som vi bär på, som är så fantastiskt bra ibland. Och som Gud ändå frågar att, hej, är du beredd att ge det här åt mig som är värdefullt? Jag hade en dröm, jag ska inte berätta mer story med det här sista. Vi hade en dröm när jag var, jag spelade mycket gitarr ända sedan jag var 10 år och spelade många, många timmar per dag. En lång, lång tid. Och min dröm var någonstans där djupt inne, inte bara att bli duktig och vara med i något band. Nej, min dröm någonstans djupt inne var att bli känd och omtyckt och bli ihågkommen. Sen frågar folk varför jag la ner det. Jag spelar fortfarande. Men någonting hände. Och jag tror inte Gud tar bort våra drömmar. Men jag tror Gud ger oss ett perspektiv. Jag kom med i den här församlingen. Jag var kanske 17 när jag började gå här på riktigt. Och jag var ganska osäker egentligen. Men jag gömde mig bakom en sån här rock'n'roll-attityd. Duktig att spela. Det var enda jag gjorde. Drömde om sånt. Men någonstans tog jag steg mot Jesus. Jag fick döpa mig som ett resultat av att jag längtade så efter att få följa Jesus. Jag längtade så efter att få tag på vad Gud hade för mig. Det var svårt. Det tog en lång tid för mig innan jag hade mod nog att gå ner i graven och säga att Gud, jag lämnar det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Men när jag tog beslut att lämna det som var viktigt för mig. Gud gläds när jag spelar gitarr. Ju snabbare desto mer tror jag. Men någonstans så förändrades mina drömmar. För det här var en dröm som handlade endast om mig själv. Jag vet inte om basisten i det bandet på den tiden kan intyga. Men det handlar lite om oss båda och Jakob och Anna. Men någonstans djupt inne så handlade det om en sån längtan efter att jag skulle synas och höras och bevisa någonting. Och så lär jag känna Jesus mer och mer. Och någonstans så ändras min längtan till att själv få skina. Till att Jesus får skina i mitt liv. Det var inte så att Gud sa att Benjamin, nu ska du sluta spela gitarr för du har för mycket dist och det är inte från himlen och det är från annanstans. Och det är liksom, nej, sånt, inte i kyrkan. Nej, det var inte så. Men någonting förändrades i vad jag längtade efter. I vad som fanns i mitt hjärta. Det var värdefullt för mig. Och det fanns inte ens en punkt kanske tydligt när jag satt ner min gitarr. För den har jag inte satt ner. Men jag tror Gud frågar dig på samma sätt att är du beredd att ge allt? Är du beredd att ge det som är värdefullt? Är du beredd att ge det som du har jobbat hårt för? Lägg det in för mig. Bryta det och säga Jesus, här är det. Jag är här för att tjäna dig. Jag är här för att leva för dig. Jag är här för att ära dig med mitt liv. Vet ni vad, vårt liv får så mycket mening, så mycket färg, så mycket innehåll. Den stund vi säger till Gud att jag tror jag är här för att vara nära dig. Jag tror jag är här för att vara beroende av dig. Jag tror jag är här för att ha min trygghet hos dig. Jag skulle vilja bara utmana dig och uppmuntra dig att ta vara på den här kvällen och det här tillfället nu. Vi kommer be, vi har förebedjare. Jag skulle vilja uppmuntra dig som tror på Jesus. Eller om du inte har trott, det är ingen skillnad. Men du som har sånt som kommer egentligen på samma plats som Jesus i ditt liv. Du som har sånt som ger dig så mycket trygghet. Men det är egentligen för en rädsla att Gud inte kan ge dig 100% vad du behöver. Gud dog 100%. Han uppstod 100%. Vi kan dö 100%. Inte mänsklig död, men någonstans när Gud får göra någonting nytt så talar Bibeln att vi får lämna någonting bakom oss och vi får stiga upp till ett nytt liv med honom. Vi får dö från oss själv. Det låter ju helt sjukt. Men vi får dö från det som är vårt eget. För att stiga upp i det som är Guds tanke. Och om han har skapat dig, så är hans tanke vinnartanke för ditt liv. Så vad har du som du är beredd, eller som du vet att Gud, det här är det värdefullaste, det är äkta, det är genuint, men jag behöver lägga det här inför dig. Jag behöver ge dig 100% av mitt liv, för du gav 100% åt mig. Du älskar mig först, och därför kan jag älska dig. Du dog så att jag ska få liv. Det är så paradoxalt. Du dog så att jag skulle få liv. Och på samma sätt kan jag dö från det som är så viktigt, för att jag ska få liv i han som ger mig liv. Kan vi ställa oss upp tillsammans? Den här kvinnan tog ett steg framåt. Hon tog ett steg i en riktning mot Jesus. Hon kom inte tomhänt. Ibland kommer vi tomhänt och det är helt okej. Gud älskar när vi är totalt tomma och han får fylla oss med det han har. Men så ofta kommer vi inte tomhänta. Så ofta är vi inte totalt brustna. Utan så ofta är vi någonstans mitt emellan. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Redan nu. När min mamma väntar mig. Redan nu. Redan då visar det sig. Jag var inte ännu där. Jag var inte ännu här. Men Gud var på väg att göra någonting. Gud är på väg att göra någonting här. Jag tror hans ande kommer verka på den här platsen och har gjort den och gör den. Är du beredd att ta ett steg ikväll? Det är bara du och Jesus. Komma in till Jesus och säga, här är jag. Jag tog med det som är värdefullt för mig. Jag tog med det som faktiskt betyder någonting för mig. Jag tog inte med min söndriga version eller min fake-kopia. Utan jag tog med det som är äkta och dyrbart. Men Jesus, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit dig som är värd långt mycket mer. Du har kanske inte funnit Jesus, men han låter sig finnas. Han är inte svår att finna. Vi har pratat om hans kors och Bibeln säger att om vi tror att Jesus är Herre och har uppstått från de döda, så blir vi frälsta, får ett nytt liv. Hur ska jag kunna tro? Hur ska kvinnan kunna veta att Jesus gav tryggheten innan hon var beredd att ge det som var så viktigt och som fyllde hennes händer innan hon släppte det? Är du beredd, är du villig att ta ett steg mot Jesus och säga, jag litar på dig, jag vill tro att du har allt för mig? Är du beredd att säga, meningen med mitt liv finns hos dig? Jag tror att du har liv och liv i överflöd för mig. It's bursting out. Det är inte en mysig feeling. Det är någonting som brister fram. Av kraft, av glädje, av frid. Som inte den här världen ger. Som inte den dyrbaraste pryl. Eller snyggaste flickvän. Eller bästa jobb kan ge. Eller allt annat. Förebedjarna kan komma fram också. Jag skulle bara vilja att alla stänger sina ögon. Ska vi be en kort bön tillsammans?